Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och frälsaren Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Kom till mitt arma hjärta, Guds ande ren och kär. Jag ser med bitter smärta hur fyllt av synd det är. Jag kan det själv ej rena, du kan det, du alena. Så kom och bli mig när. Amen. Från Johannes evangeliets fjärde kapitel. Jesus kom till en samaritisk stad som hette Sykar, nära det jordstycke som Jakob hade gett åt sin son Josef. Där fanns Jakobs brunn. Eftersom Jesus var trött av vandringen satte han sig där vid brunnen. Det var omkring sjätte timmen. Då kom en samaritisk kvinna för att hämta vatten. Jesus sa till henne, ge mig att dricka. Hans lärjungar hade gått in i staden för att köpa mat. Den samaritiska kvinnan sa till honom, hur kan du som är jude be mig en samaritisk kvinna om något att dricka? Judarna umgås inte med samariterna. Jesus svarade henne, om du kände till Guds gåva och vem det är som säger till dig, ge mig att dricka, då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig det levande vattnet. Hon sade, Herre, inte ens en skopa har du och brunnen är djup. Varifrån får du då det levande vattnet? Inte väl du för mer än vår fader Jakob som gav oss brunnen och själv drack ur den, lika som hans söner och hans boskap. Jesus svarade henne, var och en som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vattnet jag ger ska i honom bli en källa som flödar fram och ger evigt liv. Kvinnan sa till honom, Herre, ge mig det vattnet, så att jag inte blir törstig och behöver gå hit och hämta vatten. Han sa det, gå och hämta din man och kom hit. Kvinnan svarade, jag har ingen man. Jesus sa det, du har rätt när du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft och den som du nu har är inte din man. Däri sa det du sant. Kvinnan sa det, Herre, jag märker att du är en profet. Våra fäder har tillbett på detta berg. Och ni säger att den plats där man ska tillbe finns i Jerusalem. Jesus svarade, tro mig kvinna. Den tid kommer då det varken är på detta berg eller i Jerusalem som ni ska tillbe fader. Ni tillber vad ni inte känner. Vi tillber vad vi känner. Eftersom frälsningen kommer från judarna. Men den tid kommer, ja den är redan här, då sanna tillbedjare ska tillbe fader i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill fadern ha. Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Kvinnan sa till honom, jag vet att Messias ska komma, han som kallas Kristus. När han kommer ska han förkunna allt för oss. Jesus sa det till henne, det är jag, den som talar med dig. Amen. På den tiden ska Davids hus och Jerusalems invånare få en öppen brunn till att avtvå sin synd och orenhet. Det här löftet finns i Gamla testamentet. I den näst sista boken där, Sakarja 13 kapitlet första versen. Löftet gavs på 500-talet före Kristus och syftar fram emot den tid som vi nu lever i. I frälsningstiden, den messianska tiden, som enligt Sakarja kan liknas vid friskt vatten eller en brunn. En brunn som har varit tillsluten, men som genom Messias kommer att öppnas. Sakarja förklarar till och med hur det ska ske. Där i Sakarja 12, den främste, eller den förste, förste bland folket, ska genomborras, står det. Och livets vatten ska på så sätt bli tillgängligt för folket. Som kristna vet vi att löftet i punkt och pricka fullbordades på långfredagen på Golgata korset. Efter att Jesus fullbordat försoningsverket så berättas att krigsmannen kom. Och det var sent på kvällen. Mörkret höll på att lägga sig över Jerusalem. Och så kommer den där mannen med spjutet. Och så sticker han upp Jesus sida. Och Johannes, han stod bara en bit ifrån. Och så lägger han märke till vad som sker när spjutet träffar. Då säger han att därifrån kom, från Jesu hjärta, blod och vatten. Och det är denna dubbla ström som Gamla testamentet talar om. Hesekiel talar till exempel om den dubbla strömmen. Den har sin upprinnelse på Golgata, där vid korset. Och den flyter idag fram i ordet, i dopet, i nattvarden, i kyrkans sakrament. Alltså Jesu frälsningsverk är brunnen. Det är brunnen som idag tvättar bort all synd och orenhet. Ja, Jesus själv är den där öppna källan. Han med livets vatten. Nu går vi till den här predikotexten. Där berättas om Jesus. Och nu minns vi framförallt att han är profetians fullbordad. Han är alltså den öppna brunnen. Och där i texten berättas om en samaritisk kvinna som har kommit till Sykars brunn för att hämta dricksvatten. Det är bäddat för någonting spännande, ett intressant möte. Och vid det här mötet så sker det samma som sker än idag när Jesus möter oss i ordet, i dopet och i nattvarden. Han avslöjar för oss vem vi är och samtidigt visar han för oss allt mer vem han är. Tänk det här, att vi inte vet vilka vi är av oss själva. Så dåligt känner vi oss själva. Det vi känner till så det är bara det yttre och det ytliga, det vardagliga, kroppsliga behoven. Så var det för den här samaritiska kvinnan, men så är det också för oss. När vi vaknar på morgonen känner vi behovet av ett morgonmål. Och så äter vi te och bröd eller kanske yoghurt och müsli. Men vi vet redan på morgon, vi har uppgifter under dagen. Där klockan 10 på arbetet så ligger ett ärende som ska utföras. Eller kanske tillvaron är betydligt angenämare. Den är det för pensionärer. Ifall man ändå från morgontimmarna vet att man har kanske en kopp kaffe i beredskap tillsammans med goda vänner. Men dagsrytmen styrs i alla händelser av sådana behov som är vanliga. Sådana som är kroppsliga. Räkningar ska betalas, gräset klippas, huset städas, barnen skötas, mat ska införskaffas och inmundigas. Och för den samaritiska kvinnan så hör det till dagsrutinen att se till att både hon och mannen i huset, vem han nu var, också andra i hushållet, fick det livsviktiga dricksvattnet. Och när hon såg på klockan, hon såg på solen, den stod mitt på himlen, det var vid 6:e timmen, då tog hon sin kruka och så skyndar hon över den där öppna slätten som finns till den där gamla brunnen. Och där har den där brunnen stått sedan patriarken Jakobs tid, alltså i snart 2000 år. Och sen kommer hon med krukan på huvudet. Och redan på långt avstånd så ser hon den där mannen, den judiska mannen, som sitter där vid brunnskanten. Hon har ingenting annat i tankarna. Hon har inte någonting annat att fundera över än att snabbt få krukan fylld. Och sen med raska steg återvända till sitt boende. Och sen sker överraskningar. slag i slag. Först av allt var den där judiska mannen som sitter på brunnslocket som börjar samtala med henne. Idag så samtalar vi obehindrat med varandra, oberoende av kön. Vi kan träffas på tåget eller på arbetsplatsen, i kaffekoppen. Vi kan också träffas kanske där i någon slags biljettkö eller när vi ska köta någon räkning i matbordet. Så där var det inte på Jesu tid. De frommaste bland judarna, fariseerna, de såg i marken när det var någon vacker dam som kom emot på gatan eller på vägen. Alltså man var så rädd för dessa begär som finns i kroppen. Alltså främmande män och kvinnor så tala inte med varandra, helt enkelt för att inte frestas. Men där vid Sykars brunn så skedde det som ansågs opassande. Jesus är en judisk man som det står. Han inleder ett samtal. För den samaritiska kvinnan så kunde den här gesten knappast uppfattas annorlunda än som en invit. Hon var den här samaritiskan känd. Hon var bekant i byn. Hon var kvinnan som var lätt på fot. Det är möjligt att hon hade försökt förändra sitt beteende utan att lyckas. Vi kan vara säkra på att moralisterna i Sykar upprepat för henne att ta sitt förnuft i fånga, att upphöra med sitt lösaktiga liv och att börja leva anständigt, för att inte hela byn och hela området, hela den där delen av landet skulle råka ut för skam och vanära, dåligt rykte. Men inte hade det skett någon förändring i kvinnans livsföring. Det är också möjligt att hon hade vant sig vid det här livet. Som innebar att en del karrar i byn, de gillade henne, kvinnorna hatade henne. Hon var närmast på ett negativt sätt omtalad. Både i byns taverna, där i kaféet, där karrarna satt. Och sen på symöten i hemmen, där kvinnorna kom samman. Överallt där hon drog fram så såg folk av båda könen efter henne och iakttog varje steg som hon tog. Och tänk att det var ju bara ett litet samhälle, en liten stad, en liten by. Alla känner alla. Och att hon kom till stans brunn mitt på dagen, som Johannes säger det, vid sjätte timmen. Det kan inte tolkas annorlunda än att hon hade ett behov av att få vara i fred. Inte var det så roligt för henne att utsättas för de där granskande ögonen som fanns hos moralisterna och kanske också hos grannkvinnorna. Och kanske också sådana där spefulla omdömen. Det är intressant vad Jesus säger när han börjar samtala. Han säger inte samma som många andra i byn har upprepat för henne. Varför slutar du inte upp att dricka ur erotikens usla brunnar? Varför förstör du ditt liv genom att ständigt byta karrar? Varför tar du inte kragen och börjar leva ett anständigt liv? Hade Jesus sagt så, kan vi vara övertygade om att kontakten de båda emellan hade brutits. Hade Jesus sagt som man ibland brukar säga när man, som vi alla vet, har farisén i eget hjärta, skulle han ha börjat tala om att också hon är en dålig kvinna. Då hade hon förmodligen svarat: du oförskämda karl, ska också du anklaga mig för att vara sämre än andra människor? Och jag är förresten inte sämre. Inte sämre än du som samtalar med mig, en vilt främmande kvinna. Och därför är Jesu första ord till kvinnan, inte ett domsord. Helt enkelt en anknytning till den situation som samaritiskan och Jesus delade. Det var det här behovet av vatten, vanligt dricksvatten, H2O. Han begär helt enkelt av samaritiskan med vattenkrukan: ge mig att dricka. Det var ju någonting högst naturligt. Ge mig att dricka. Men sen följer det där ordet som måste ha överraskat kvinnan. Alltså först blev hon ju överraskad över att han talade och började samtala. Och nu blir hon ännu mer överraskad. Därför att hon vet ju bara av sina vanliga, kroppsliga behov. Och nu får hon av Jesus reda på. Hon får reda på att han har kommit i världen som frälsare. Och att han kan fylla de innersta behoven, de verkligt viktiga behoven. Han kan släcka evighetstörsten, han kan hjälpa mot evighetstörsten. Och så säger han så här: om du kände Guds gåva. Vad är det som han säger? Om du kände Guds gåva. Skulle du riktigt förstå dig på det viktigaste av allt, frälsningen av nåd allena? Om du kände Guds gåva. Och vem det är som säger till dig: ge mig att dricka. Då skulle du ha bett honom. Och han skulle ha gett dig det levande vattnet. Och det är nog viktigt i en sån här situation att man ser det här liksom framför sig för sin inre blick. För att Jesus låter förstå att nu är det alla tiders chans. Det är ett kairos, det enastående tillfället. Det är nådens stund som är inne för denna kvinna. Och så låter han förstå att hon kan få det som är mer värt än riksvatten. Det eviga livets vatten. Och så jämför han. Alltså vattnet där i brunnen. Och den källa som han själv är. Var och en som dricker av det här vattnet. Och så visar han på brunnen, blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger ska i honom bli en källa som flödar fram och ger evigt liv. Alltså han säger att han är den utlovade frälsaren. Han säger att han är källan som Gud på sätt och vis har sänkt ner i den här världen. Och vars vatten ger evigt liv. Och riktigt, ja, frågan är om hon begriper vad det handlar om. Allt nog så säger hon: Herre, ge mig det vattnet. Hon är intresserad av den här frågan. Ge mig det vattnet. Nu skulle man förvänta sig när någon visar intresse för Jesus. Alltså han är ju mannen som reser omkring där i bygderna från plats till plats. Ofta det frågan om att evangeliet avvisas. Nu ska man ju tänka sig att här kommer en som visar lite intresse. Och att Jesus liksom utan vidare ska ha sagt att det är sant att du är en syndare, men ja, hos mig finns förlåtelse. Och Jesus säger inte så. Och det här är ganska underligt, åtminstone tycker jag det, och kanske de andra tycker på samma sätt. Istället för att förkunna evangelium så att säga direkt, så kommer han ytterligare med ett lagens ord. Och han handlar ungefär som en bra läkare. En god läkare som inte bara lappar där utanpå och sätter plåster på såret, utan en som verkligen går till roten med det onda, sticker hål på böden och liksom går på djupet. Och han säger Jesus. Och det är ju nog många av de här Jesusorden som är obegripliga. Men nu är han knepig när han säger gå och hämta din man. Gå och hämta din man. Nu måste hon ha gripits av olust, denna kvinna. För det är ju på det sättet med oss människor att det finns såna där saker som vi tycker att bäst att hålla den för oss själva. Och då säger hon, jag har ingen man. Ljuger hon? Eller talar hon sant? Det är ett ganska klurigt svar. Det är inte alltid genom falskt. Men det är inte heller hela sanningen. Och Jesus tillstår att det finns en gnutta sanning i det hon säger. Du har rätt när du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft. Och den du nu har är inte din man. Och det här Jesus svaret innebär också. Och det är kanske det som gör att det här ordet går som en dolk i hennes hjärta. Det är ett ord som avslöjar henne, hennes synd. Hon har ju haft karrar på löpande band. Inte heller hennes nuvarande förhållande är legalt. Hon lever ju med en annan kvinnas man. Och nu måste hon ha blivit överraskad. Tänk att Jesus visste allt. Och hon börjar ana att här inför henne står en profet. En som ser in i människohjärtat. En som vet allt om oss. Jag märker att du är en profet, utbrister hon. Får jag fråga så här? Jag ställer frågan också till eget hjärta. Hur är det med oss? Alltså hur upplever vi detta faktum? Att Jesus vet allt om oss. Han känner oss alltid igenom. Att han som det står visste av sig själv vad det människan är. Vi som är här den här kvällstunden. I vilken mån känner vi varandra? Man kan fundera på saker. Självklart känner vi varandra en del till utseende. Kanske vi känner varandras namn, födelsetid. Till och med varandras sorger och glädje. Men låt mig få säga det jag vill ha sagt så här. När vi ytligt träffar varandra, kanske besöker varandra och dricker kaffe tillsammans, förställer vi oss för varandra en hel del. Vi visar oss så att säga från vår bästa sida, så att vänner och bekanta ofta har en bättre bild av oss än verkligheten. Våra närmaste känner oss lite bättre. Därför att man inte orkar hela tiden vara snäll och vänlig mot fru och barnen. Man låter åtminstone ibland också den där aggressiva sidan, negativa sidan komma fram. Men det är så att ingen känner dig och mig alltid igenom. Det är bara på det sättet. Inte hemliga begär fantasier som bubblar upp från ens inre. Gustav Norrbart citerar en gång en predikant som hade sagt om människohjärta att där finns både ett och annat. Tycker det säger så väldigt mycket, där finns både ett och annat. Vem av oss prästar predikanter andra? Vem har inte kunnat tänka om folk bara visste? Om folk bara visste hur den jag är. Då nämndes jag inte stiga upp i predikstolen. Om folk bara visste hur det ser ut. Där i hjärtats inre. Då skulle man få skämmas livet ur sig. Och bakgrunden till att vi tänker så här är ju att vi är lagiska. Vi menar att ju bättre någon känner mig. Ju mindre älskvärd måste jag vara i hans eller hennes ögon. Men nu berättar evangeliet. Också den här texten om Jesus och samaritiskan. Om det som måste ha kommit som den allra största överraskningen. För denna samaritiska kvinna. Ja, det som alltid går emot mänsklig erfarenhet och mänskligt förstånd. Fastän Jesus vet allt om synderskan, hennes snedsprång, hennes begär efter ständigt nya erotiska äventyr. Fastän han vet allt, han är inte som polisen som tar oss på bar gärning och sätter oss bakom lås och bom och säger att där är din rätta plats. Utan när han avslöjar, finns också bakom denna, dessa lagens ord, så finns den stora längtan och önskan att få visa oss synden för att vi ska föras till honom, för att vi ska drivas till honom, för att vi liksom ska ty oss till honom. Och det här ser man liksom för sina inre blick. Det som står här i texten. Där står synderska med krukan. Och inför henne en man som ser på henne annorlunda än alla andra män. Inför henne står den man, den frälsare, som älskar henne så högt att han är beredd att gå i döden. Han gör vad som helst för att frälsa och rädda. Och det är därför han kom till denna värld. Det är därför han utgjort blodet på golvet av korset. Bara av den orsaken att han så högt älskade. Så älskade Gud världen. Jag kan inte låta bli att säga det här ändå. Att vi människor älskar det som är gott. Vi älskar det som är fullkomligt. Vi älskar det som är skönt och vackert. Men det övriga, det som är misslyckat, det tar vi avstånd ifrån. Och just därför att vi är lagiska, nu handlar evangeliet om, så älskade Gud världen. Och det handlar om den förtappade världen. Det handlar om världen som har kommit bort från honom. Det handlar om synderskan. Det handlar om dig och det handlar om mig. Det finns ingen så eländig. Det finns ingen så långt borta att han eller hon står utanför Guds kärlek. Man kan inte annat än förundras. Man kan inte annat än bli överraskad som den här kvinnan synderskan blir. Och det är frågan om att hon... Ja, hon tror på Jesus. Där Jesus finns framför henne. Hennes ögon har öppnats för honom som frälsaren. Och hon antyder genom att säga till Jesus, jag vet att Messias ska komma. Han som kallas Kristus. Och Jesus bekräftar att han är hennes frälsare. Att han är världens frälsare. Han bekräftar att han är profetians fullbordan, fursten som enligt Zakaria ska genomborras. Brunnen som avtvår synden, orenheten. Jag är den som du nu nämnde. Det finns i den här berättelsen någon slags parallellism. Och det är just det att samtidigt som Jesus visar, han avslöjar mer och mer av synden. Och liksom jämsides så avslöjar han mer och mer om sig själv. Och bättre kan nog inte ett möte mellan Jesus och oss. Jesus och syndaren utgestaltas. En som det här, detta möte som tecknas i den här texten. Att den som ingenting är, får allt. Den som saknar allt, blir delaktig genom Jesus. Genom dopet och tro på honom av den fullkomliga frälsningen. Här en källa rinner, sällan henne finner. Hon är djup och klar, gömd men uppenbar. Rövaren i nöden, där fann liv i döden. Jag såg hon som han, samma balsam framfann. Dyra livets källa, du ska evigt välla, evigt hälsosam springer min källa fram. Amen.